inte åt det. Du kan ju ringa om det är någonting. Jag sitter ju där också bara.
Ska jag ta med någon kaffe eller? Vi lutar på något här. Jag tar med någonting i det.
Jag trycker på den här. Nu kan vi trycka på den.
Ja, just
det. Är det många minuter tror jag innan?
Ja, nu går det bra. Ja, nu kör jag strax igång. Ja, hallå, hallå. Då kan vi väl ta och köra igång då. Förra timmen då så pratade jag om system i allmänhet. Och precis på slutet så tog jag upp den här tanken att en orsak till att det är så komplext och svårt att utveckla och använda informationssystem, det ligger i att informationssystem är väldigt öppna system. Och vad menas då med öppna system? Det är egentligen vad den här första timmen ska försöka gå in på. Först av ett löst tanke här, det är ju då att informationssystemen, de existerar inte alls i isolering. Dels så stödjer de ju något annat arbetssystem. Dels så är de involverade i mycket större sammanhang, politiska, juridiska och kulturella system som också inverkar på informationssystemen. Så låt oss då först gå in och definiera mer exakt vad är ett öppet system för någonting och vad betyder det egentligen för just informationssystem. Okej, man gör alltså en distinktion eller motsatsställning här mellan öppna och slutna system. Ett öppet system, det är ett system som har mycket interaktion med omgivningen. Det kan vara att man utbyter materia eller energi eller information kors och tvärs över systemgränsen. Medan i motsats till det då, så har vi ett slutet system och det är när sån interaktion nästan inte alls förekommer. Låt oss ta ett par exempel då på slutna system. Ta solsystemet. Det består ju då av solen och ett antal planeter. Och det är nästan ingen materia som utbyts eller med omgivande delar av universum. Någon enstaka gång så kommer det, ja kanske inte någon enstaka gång, men det är meteorer som kommer in i systemet. De är väldigt små jämfört med totalt finns in i systemet. Och sen är det förstås så att de olika planeterna påverkas inte enbart utav solens dragningskraft utan också utav gravitation i andra enda kroppar i universum. Men det är totalt marginellt jämfört med det som solen påverkar. Så det är ett tydligt exempel på ett slutet system. En klocka är ett annat exempel för ett designat system då. Det är ju egentligen bara alltså alla de komplicerade komponenterna, de finns där inuti. Interaktionen, ja det kanske är att man stoppar in en batteri vart fjärde år eller att man skruvar upp klockan när man har en gammal klocka en gång om dagen eller en gång i veckan eller någonting. Återigen, interaktionen med omgivningen är väldigt begränsad. Det här är i någon mening bra med sådana här system för de är lätta att kontrollera, lätta att förutsäga. Man kan på pricken förutsäga, ja, till exempel när det kommer att bli en solförmörkelse, ja, tusentals år in i framtiden, och det kommer att stämma på sekunden när. De här slutna systemen är väldigt förutsägbara. Motsatsen då, öppna system. Ja, då har ämnesomsättningssystemet där man ständigt häller in en massa ny mat och vätska och så vidare. Massor av interaktion med omgivningen. Eller en diskmaskin som man fyller och tömmer dagligen. Man häller i vatten, man kör elektricitet och så vidare. Mängder av interaktion, både materia och energi, ja, i de här fallen. Och de här systemen är mycket mer svårförutsägbara hur de kommer att fungera. Det är mycket större risk för att de fallerar och inte funkar som de ska. Diskmaskinen har mycket lättare att gå sönder än till exempel en klocka då. Därför att den här interaktionen med omgivningen kan ställa till bekymmer. Rent allmänt då så är de här öppna systemen mer instabila. De är dels svårförutsägbara, vi kan inte säga exakt hur det kommer att fungera mer i framtiden. Och vill vi kontrollera dem för att de är system, så är det därmed också svårt att göra. Ja, någon kanske undrar över den här bilden. Den var tänkt att föreställa fjärilseffekten. Hur många känner till fjärilseffekten här inne? Vi har pratat om den tidigare. Ja, några stycken här, i alla fall. Jag tänkte illustrera och visa en liten video här. Vi ska se om den funkar. Som illustrerar den här fjärilseffekten eller butterfly-effekt. Ska vi se, här har vi en snubbe som ska försöka att illustrera det här fenomenet. Han kommer att visa på ett par pendlar strax som rör sig på ett speciellt sätt beroende på hur systemen är uppsatta. Här pekar han på de här båda pendlarna. Det här är ju inte något särskilt komplext system i och för sig, utan tvärtom ser det väldigt enkelt ut. Och frågan är om man tänker sig att det kommer att vara ett väldigt enkelt beteende, ett sånt här system förstås. Nu sätter han igång det här systemet och tittar, det är två olika system, de är likadana. Och beteendena är förstås precis likadana när han sätter igång och låter dem pendla med varandra. Så här, helt, ja, synkroniserat ser det ut. Men nu startar han dem. Kolla, de startar dem egentligen i nästan exakt samma situation. Det är en liten avvikelse. Då tror man ju att de ska uppföra sig ungefär likadant. Men icke. De beter sig precis hur oförutsägbart som helst. Och håller på, det gör de också. Och det här är just det som nu den här fjärilseffekten illustrerar. Små, små skillnader i utgångslägen kan resultera i väldigt stora skillnader i effekter. Och alltså ordet fjärilseffekten kommer ifrån meteorologi ursprungligen, där man säger att om en fjäril viftar på vingarna i Australien så kan det leda till en orkan i USA senare. En liten störning, en väldigt liten förändring någonstans i systemet kan få återverkningar på systemet på helt andra platser som är enormt stora. Och det är tanken bakom den här fjärilseffekten.
Jag tänkte fråga om du sa att öppna system är instabila. Det finns många som hävdar att de stora dynamiska system som är stabila just på grund av det.
Ja, just det. Ja, det är en mycket intelligent invändning här. Naturligtvis beror det på vad man menar också med stabiliteten. Man kan säga att man har många motverkande krafter. Och många så kan ju de så att säga ta ut varandra. Och det är också så kan man få på en aggregerad nivå en hög stabilitet. Så det är ju en helt riktig kommentar. Och det beror på lite vad det är man... Vad man menar med stabiliteten och vad det är för avseende man mäter den. Det är heller inte nice. Så observerar du idag och överhuvudtaget mycket under den här kursen så kommer det att vara lite så att säga, icke-precisa med de begrepp som används. Jag har inte definierat exakt vad som menas med till exempel stabilitet. Men ska man vara noggrann och definiera stabilitet så måste man definiera den avseende på vissa aspekter. Och då kan det mycket väl vara så att i ett stort aggregerat system där man har många motverkande krafter så kan de jämna ut varandra. Så det är en bra kommentar. Okej. Varför visar jag det här då? Jo, jag visar egentligen för att peka på att små förändringar kan leda till oerhört stora förändringar och återverkningar. I informationssystem så gäller det här inte minst, för här blir det också mycket öppna system. Mängder av olika saker runt omkring kommer att påverka informationssystemen och det gör att det kan få stora inverkningar på dem. Det är att designa ett informationssystem är inte som att designa en klocka, kontroll, komponent och vi sen vet att den kommer att ligga stilla, vara väl isolerad från sin omgivning i framtiden. Utan det är ett system där väldigt mycket kan inträffa och man bör vara medveten om att tänka på det redan vid designen. Här en första bild då som illustrerar den här tanken på att IS är öppna systemet. Vi har vårt informationssystem, att jag befinner sig i en organisation, ska stödja något arbetssystem. Vi har mängder i omgivningen av olika aktörer som vill vara med och påverka och kan inverka på systemet. Vi har kunder, leverantörer, fallet, ägare, konkurrenter, myndigheter som sätter upp lagar och regler och så vidare. Så det är en första sätt att bara se på att det faktiskt är öppna system. Annan bild här är då att också IS då påverkas ut av de system som det är inlämnat i eller är relaterat till eller som finns ute i informationssystemets omgivning. Och här lagt det på en väldigt hög nivå och pratar om att det finns ekonomiska system, politiska, kulturella, juridiska och sociala system. Det där kan låta ganska luddigt, så för att få lite mer konkretion över vad de här andra systemen, de här olika faktorerna kan betyda, så tog jag ett exempel här från, nu har ett par år på nacken, den här Global Competitiveness Report från World Economic Forum, som pekar på olika politiska, juridiska och kulturella faktorer. De i det här forumet, det rangordnar länder med avseende på hur väl de fungerar när det gäller konkurrenskraft och hur konkurrenskraftiga de olika länderna är. Och för att bedöma det så väger man samman ett antal just politiska, juridiska och kulturella faktorer. Nu ska vi se. Sverige kommer ganska bra ut vid det här tillfället. Men det viktiga är egentligen det som jag har satt i fel som exempel på det här. Data och effektiva offentliga institutioner är en sån här kulturell faktor. Låg korruption. Regeringen anses vara en av den mest effektiva. Förtroende för politiker skulle man kanske inte föreställa sig att det är så här, men i alla fall det året så var det tredje bäst i världen. Utmärkt etiskt beteende från företagen. Bra revision och rapporteringsstandarder. Marknaderna mycket effektiva, men inte arbetsmarknaderna. Stark fokus på utbildning och Sverige är det land i världen som har den bästa anpassningsförmågan till ny teknik och en av världens ledande innovatörer. Hur som helst, tanken är bara att det här är sådana saker som man då kan titta på när man pratar om de här politiska, juridiska och kulturella faktorerna för att ge lite mer känsla för det. Jag tänkte då försöka ta upp några sådana här faktorer som finns i omgivningen kring informationssystem och säga något om hur de kan påverka de systemen. Ja, någonting uppenbart är förstås att myndigheter, politiker kan bestämma nivån av konkurrens i en bransch. Om man till exempel har en viss IT-industri så skulle myndigheterna kunna bestämma att man skyddar den genom att införa tullar eller etableringskontroll. Uppenbarligen så har därmed omgivningen, den politiska omgivningen, en stor effekt på, som jag tog i det här fallet, då, själva IT-industrin och därmed indirekt också på de informationssystem som kommer fram. Lagstiftning om dataskydd har förstås också en väldigt stor effekt på vad vi kan ha i våra informationssystem och hur de kan användas. Ja, här tog jag bara upp NSA som ett exempel på det här. National Security Agency står det väl för i USA. Där det har varit mycket avslöjande om hur NSA går in i den datatrafik som finns. Och exempelvis läser mejl då och kontrollerar dem. Det var den här stora skandalen då med Edward Snowden, där alltså NSA:s ledning hade hävdat att de gör inte alls detta, och på han efter några månader avslöjade att det är precis vad de gör. De läser miljontals vanliga amerikaners mejl hela tiden. En annan punkt är naturligtvis detta med intellektuella äganderättigheter, intellectual property rights. För ett par år sedan så hade vi mycket diskussion om Pirate Bay. De gjorde ju då mängder av saker och ting tillgängliga, musik och annat, via sin sajt. Filmer var väl kanske det som var mest på tal. Utan att bry sig om de copyrights och andra IP-rättigheter som existerar. En annan sätt som politiker kan påverka informationssystem, i synnerhet och IT-användning i allmänhet, det är att man kan stödja då kompetensutvecklingen. Ett väldigt konkret exempel som kanske inte så många känner till är att man, i alla fall en hypotes om varför Sverige har kommit så långt fram i just IT-användning och att det har funnits så väldigt många framgångsrika entreprenörer och att det är en så hög mognad, som jag hade på den tidigare bilden, att Sverige är det ledande landet när det gäller anpassningsförmåga för ny teknik. En väldigt specifik sak, nämligen för 15-20 år sedan så införde man skatteavdrag för PC-köp. Och det var ganska, de flesta var nog födda då, men inte så mycket mer. Men alltså, det var ju då att vanliga anställda på företag kunde till väldigt förmånliga priser skaffa sig en egen PC. Och väldigt många tog den här möjligheten, vilket gjorde att man på ett mycket fick människor att faktiskt sätta igång och använda persondatorer. Och det skapade ju då en stor marknad för entreprenörer och nya företag inom området. Ett exempel på hur politiker kan påverka. Men man kan också göra åt andra hållet. Man kan begränsa informationsflödet som The Great Firewall of China, som då hindrar då informationsåtkomst från omvärlden. En annan sak som då politiker och myndigheter också påverkar informationssystem och IT-användning med, det är ju givetvis genom den offentliga sektorn. Några av de största och viktigaste IT-systemen som finns är just i den offentliga sektorn. Ta exempelvis skattesystemet, det är ett av de absolut mest största och mest komplexa systemen då som Skatteverket ansvarar för, eller Försäkringskassan. Och idag ser vi ju allt mer och mer hur myndigheterna försöker vara tillgängliga för medborgarna, 24 timmars myndigheter exempelvis. Okej, det här var en väldigt snabb språngmarsch med bara lite ostrukturerade exempel då på hur omgivande system kan påverka IT och informationssystem. Men jag tänkte kunna gå lite djupare i två bitar utav dessa. Först är det här med dataskydd då. Och att man vill skydda den personliga integriteten genom att försvåra spridandet utav personlig information. Och det finns ett antal olika mekanismer som man har föreslagit för att göra detta. Det här är något som kallas för Code of Fair Information Practice. En tanke här är då att man ska notifiera användaren att det är en del av dataskyddet. Om man samlar in information om någon, då måste man meddela den här personen om att den faktiskt får sin information insamlad. Det måste finnas ett val då också. Användaren ska kunna välja att inte låta sin information bli insamlad. Det ska inte bara vara att man notifieras om att vi samlar in den här informationen, utan användaren måste kunna avstå ifrån detta. En annan viktig bit är att användaren själv måste kunna få åtkomst till all den här informationen för att kolla om någonting har blivit felaktigt eller för att få reda på om det finns några väldigt känsliga uppgifter. Så användaren ska kunna läsa och även korrigera den här informationen. Och det sista är då säkerhet. Man kanske som användare tycker att det är rätt okej att en myndighet kan få tillgång till viss information, men man vill absolut inte att den informationen ska komma i händerna på någon obehörig. Så insamlaren måste hindra och trygga och säkra den här informationen så att inte obehöriga får åtkomst. Och jag kan säga att väldigt mycket av den diskussion som finns om dataskydd idag kan ju förstås ganska väl i de här fyra termerna av notifiering, val, åtkomst och säkerhet. Och något av det mest kanske upprörande i de här diskussionerna, till exempel om NSA, är just avsaknaden av notifiering. Myndigheterna har helt enkelt samlat in enorma mängder information. De har explicit hävdat att nej, vi samlar inte in någonting. Och sen visar det sig här, ja, att det är faktiskt precis det de gör. Och de har ju brutit i allra högsta grad mot den här notifieringsprincipen. Sen kan vi konstatera en annat fenomen också är att människor idag förefaller vara tämligen obekymrade om sin personliga integritet. Väldigt många lägger upp då information på Facebook eller Google Plus eller Twitter eller några andra sociala medier och gör dem helt enkelt tillgängliga där. Och okej, där finns faktiskt, så lusläser man de här avtalen som man brukar klicka i, att man accepterar och godkänner, ja, då diskuteras alla de här sakerna. Men de flesta bryr sig inte om att titta på det här, man bara klickar i och accepterar direkt. Och utan att man kanske är riktigt medveten om vilka saker och ting som man faktiskt... Okej, men det här är i alla fall en sak som har väldigt stor inverkan på vad vi kan göra med informationssystem. En annan bit är skydd utav intellektuella rättigheter, eller intellectual properties, IP-rättigheter brukar man kalla det för. Det är då tankeprodukter där man kan ha exklusiva rättigheter. Klassiska musik, film eller litterära verk, men det kan också vara symboler eller uppfinningar. Man har tagit upp ett antal olika mekanismer då för att skydda IP. Copyright är väldigt vanligt. Det ger upphovsmannen en exklusiv rätt att kopiera och distribuera den här intellektuella rättigheten. Och det använder man då för helt färdiga produkter som filmer och böcker. Patent, det är när man har någonting som inte är riktigt en färdig produkt, någonting som går att köpa och sälja direkt. Utan det är till exempel om man har en ritning som man skulle kunna använda för att skapa produkter. Då pratar man om att man upphovsmannen har en exklusiv rätt att använda den här intellektuella egendomen. Och då kan man skaffa sig ett patent på detta. Uppfinningar är det klassiska exemplet på det. Varumärket är också någonting som kan ha exklusiva rättigheter på. Som en logga till exempel. Jag tror en av de värdefullaste loggorna idag är Coca-Cola-symbolen. Jag har glömt bort dess värde, men det är mängder av miljoner och inte miljarder. Och det är mycket stora skadestånd om man använder den utan att ha fått ett godkännande. Så det finns en otrolig mängd regler och förordningar i samhället som styr då användningen av IP och intellektuell egendom. Och ja, som ni säkert alla känner till så finns det då starka eller många diskussioner kring, är det här bra? Har vi för starka rättigheter för IP, eller är det lagom det skyddet som vi har för IP, eller borde vi ha kanske ännu starkare skydd än vad man har idag? Vi bryter av 2 minuter bara och att ni diskuterar kanske med er granne över hur starkt skydd ska man ha för IP och vad argumenten för att inte ha några skydd alls. Och vilka argumenten för att ha starka skydd. Och hur balanserar man ihop det? Prata med er granne i 2 minuter så kan ni sen se om det kommer upp några förslag på detta. Thank you. Jaha, hallå. Ska vi lyssna då på några argument? Vi kan börja med varför ska man ha skydd av IP? Varför är det bra? Någon som har något förslag på varför det är bra med IP-skydd? Någon? Ja. För att vara säker på att få igen sin investering så behövs det ett skydd utav IP. Men en stor film idag kostar miljarder att producera. Och då vill man ju inte att andra bara ska kunna piratkopiera dessa. Finns det flera anledningar till att skydda IP? Ja.
Om man har hypotesen att alla människor i grund och botten är giriga eller vill gynna sig själva, då tänker man sig att ett skydd ger drivkraft till människor att skapa.
Det är en slags drivkraft till skapande. Lite besläktat med det här sättet att tänka på att man säkrar investeringen och man säger ja. Att man ska få tillbaka kostnaden och helst göra en vinst också. Det är väl bra. Finns något mer argument? Det är också ett bra argument. Det viktigaste argumentet finns faktiskt att argumentera för att om man skapar någonting så har man liksom en slags naturgiven rätt till detta som ingen annan ska få ge sig på. Det är liksom någon slags individuell, universell rättighet som man har och som då inte de här så är mera praktiska övervägandena om att skapa livkrafter och säkra investeringar och så vidare inte kommer in på, utan det är bara givet att man har den där rättigheten. Kommer tillbaka till det lite vid nästa timme också. På andra hållet då? Varför ska man inte ha skydd av IP? Någon som ser argument för detta? Någon som har ett förslag? Ja, du där borta. För att dela med sig ökar innovationsomfattningen i samhället. Ja. Har vi något mer? Förslag på det? Precis. Jag menar, om någon mening så är det ju naturligtvis så att det kostar ju ingenting extra om jag sitter och tittar på en film eller om jag inte sitter och tittar på den. Jag förbrukar ju inte några resurser. De här resurserna, de är ju redan tagna i anspråk. Och då är det väl bättre, kan man säga, argumentera för att att kanske 100 miljoner människor kan sitta och titta på det och glädjas åt den här fina filmen som har gjorts istället för att bara kanske 1 miljon gör det. För jag menar, kostnaderna är redan nedsänkta. Och jag menar samma sak för mycket annan av den här intellektuella produktionen. Så det finns ju naturligtvis argument för att då sänka skyddet på IP. För att göra saker till enkelt tillgängliga för alla, oavsett deras ekonomiska situation. Och för att dessutom, om alla får tillgång till den här kulturen, så reparera en massa nytt kultur. Ja, och även andra typer av innovationer som du tog upp i början. Jag tror jag nämner båda de här i den här ungefär då. Man uppmuntrar investeringar i ny IP, men skydd av IP det hindrar förstås användandet av existerande resurser och det minskar nyttan av dem. En sak vi kan se idag det är ju att vi får mer och mer av så det kallas för social produktion. Det vill säga att det skapas då intellektuell egendom, det skapas IP som ingen äger och där det inte finns några exklusiva rättigheter. De två vanligaste exemplen på detta är då open source-programvaran och Wikipedia. Där man i open source så har man ju då programvara som ingen har några exklusiva rättigheter på, utan vem som helst för användare, vem som helst för vidareutvecklare. Och det har ju verkligen visat på hur man frigör innovationskraft genom att ha den modellen för programvarudistribution. Wikipedia är ju ett annat bra exempel där då vem som helst kan skriva och vem som helst kan ta del av det skrivna. Det skulle idag vara väldigt svårt att starta upp ett projekt för ett nytt så att säga, proprietärt encyklopedi. Så för vissa typer av intellektuell egendom eller intellektuella resurser så är den här produktionsformen väldigt användbar och övervinner då de problem man har med exklusiva rättigheter på IP. Okej, nu har jag pratat väldigt mycket om hur de här omgivande faktorerna påverkar systemen, påverkar informationssystemen. Jag tänkte då ta de sista minuterna här och att försöka fundera på, kan vi gå i den andra riktningen också? Kan man tänka sig att en ökande användning av system, speciellt informationssystem, kan de förändra kulturen på något sätt? Men kulturen som jag bara här bara väldigt allmänt då, socialt överförda levnadsmönster eller levnadssättet hos ett helt samhälle. Så ta ordet i bred bemärkelse, inte den här smala som är finkultur eller böcker och film och sådana saker, utan mer allmänt levnadssätt. Och då, den första distinktion som man kan göra här är att skilja mellan system och livsvärld. Och då har vi pratat mycket om just system då, i den här tanken att vi har ett system här då, det har en systemgräns mot sin omgivning, det finns ett input till systemet, det finns ett output, det finns något mål som det hela ska uppnå och de aktiviteterna som sker där inuti är väldigt välorganiserade och tydliga. Det här är ett väldigt stramt sätt att se på hur aktiviteter förekommer. Det är som ett designat sätt att se på det. Vi tänker oss att någon, i alla fall när det gäller artificiella system som informationssystemet, så är det någon som har satt upp det här. Det är någon som har designat, utformat och utvecklat systemet och sagt att nu ska vi jobba på det här sättet och nu ska vi utföra våra aktioner på det här sättet. Och det är det som inträffar när vi befinner oss i systemvärlden. Vi kan kontrastera det mot livsvärlden då. Med livsvärlden så brukar man då mena den här vardagsvärlden där man som privatperson normalt sett befinner sig och man konkret är där och man interagerar på vanligt sätt med sin familj till exempel, med vänner och bekanta, jag med mina kollegor på en arbetsplats till exempel, ni också med kollegor på arbetsplatser eller med andra studenter i en sån här situation när man är ute på rasterna och så vidare. Och det är helt enkelt vanor och traditioner i ett samhälle som styr upp den här interaktionen. Så hoppas att ni ser en första skillnad här mellan system och livsvärld. Försöka göra det lite tydligare då. Fundera på hur ser den typiska interaktionen ut i de här båda världarna. Anta att man skulle vilja gå ner på stan en kväll och så vill man att en vän ska följa med. Ja, hur skulle man då gå till vägarna? Kommunicera med den här vännen, hur pratar man då? Ja, förmodligen är det någonting i den här stilen, att man föreslår någon löst, någon aktivitet. Äta mat, kan vi gå på eller tvärtom. Man lyssnar lite på vännens reaktion, man anpassar förslaget, man lyssnar på ett annat förslag, man itererar fram och tillbaka. Så kommer man fram till någonting efter en stund, eller också kommer man inte fram till någonting alls, och så blir det inte någonting av det hela. Och man försöker verkligen liksom att lyssna till den här andra personen och se vad det är den vill ha. väldigt ordinärt sätt, vardagligt fenomen som alla har varit med om. Och så ser interaktionen ut i livsvärlden, och det är helt annorlunda i ett system. Anta att man vill ner på stan då en kväll och så vill man åka med en taxi. Hur kommunicerar man då med taxibolaget? Ja, lyckligtvis är det inte alls som med vännerna att man håller på och pratar fram och tillbaka och undrar hit och dit, utan man bara beställer bilen. Idag gör man det kanske helt automatiskt genom att bara mata in en adress, och så betalar man när man har kommit fram. En väldigt simpel interaktion, därför att den här systeminteraktionen, den är redan förut bestämd i de processer som har definierats och som har designats på förhand. Så det finns en stor skillnad där. Och mer allmänt då, så brukar man säga att i livsvärlden så ser man till hela människan. Man försöker förstå människans behov, hennes intressen och möjligheter. Och när man inte interagerar så bryr man sig verkligen om den här andra personen. Och man beaktar vad den här personen behöver. Som i det här exemplet med vännen, att man bryr sig om hon skulle gilla att gå på en bio eller föredra en teater eller någonting annat. Och det är inte alls givet på förhand hur saker och ting kommer att utveckla sig, utan det växer fram då i interaktionen. Men det är precis tvärtom i ett system. Det är designat uppifrån, det är väldigt enkelt, det är väldefinierat vad det är för någonting som är tillåtet att göra. Man har tydliga processer, man har olika signaler som man kan använda för att få saker och ting att hända. Viktigaste i vårt samhälle är ju då pengar, där man helt enkelt bara betalar och så sker saker och ting i ett system. Men det finns också andra saker, han tog upp befälsgrader, bonuspoäng och medaljer och funktioner, så finns också andra symboler som används för att få saker och ting att funka snabbt i systemet. Och systemen, på något sätt, kanske det låter som att jag tycker att livsvärlden skulle vara bättre än systemen. Men det är så att säga väldigt, det är inte rimligt att göra någon värdering av det här och säga att det ena är bättre eller sämre än det andra. Vi behöver helt enkelt systemet, för ska man interagera i stora grupper, då kan man inte lyssna på enskilda människor på det här sättet. Utan man, för att få den riktigt effektiva interaktionen, så måste man kunna jobba snabbt och välplanerat i stora system. Okej, jag hoppas att det här har gett någon idé om det. Men jag tänkte ta ett lite exempel här då, för att öka känslan för den konflikt som ibland uppstår i vår värld mellan just livsvärlden och systemet. Hur många har sett filmen Gudfadern? Någon som The Godfather? Ja, det är många som inte har sett den. Ja, det är en av de absolut bästa filmer som någonsin har gjorts. Jag tror att den ligger högst upp på IMDb i den mätningen som finns där. Det handlar om en familj som är invandrad till USA. Det hela utspelar sig väl på 20, 30, 40, 50-talet. Det är en lång tid av deras existens. Och det handlar om den här familjen och hur deras väg till rikedom, till ära, till framgång i alla världsliga avseenden och deras undergång i andra avseenden. I en av de mest berömda scenerna i den här filmen finns precis i början. Och det är en dialog här mellan två personer, mellan gudfadern, det vill säga den stora maffiabossen, och en person som heter Bonacera. Bonacera är alltså som den här familjen, som levs av gudfadern, levs en stor maffiafamilj. Bonacera är en helt vanlig individ. Men han har fått ett problem och han vill ha hjälp. Det är så att Bonaceras dotter, hon har blivit misshandlad av ett par scumbags. Och Bonacera går då till gudfadern och berättar så här, att hon var ljuset i mitt liv och nu kommer hon aldrig vara vacker igen. Och han går till polisen och försökt att få hjälp av dem, men polisen har inte kunnat göra någonting. Men Bonacera, han vill vara rättvisa, och han ser då att möjligheten är att gå till gudfadern. Så jag sa till min fru, för att få rättvisa så måste vi gå till Don Corleone. Gudfadern vägrar dock att göra någonting, jag kan inte göra det. Och han säger då att Bonacera har inte varit gudfaderns vän. Jag kan inte minnas sista gången som du bjöd in mig på en kopp kaffe. Och Bonacera gör då det otänkbara. Bonacera erbjuder gudfadern pengar. Hur mycket ska jag betala det? Och gudfadern blir helt förtvivlad och säger: Bonacera, Bonacera, vad är det som jag har gjort för att du ska möta mig så utan respekt? Och sen kommer den här väldigt berömda scenen, och nu är den av IP-skyddsskäl inte den korrekta scenen utan lite förfalskad. Men den är i alla fall textad där. Bonacera, säger han då. Bonacera. Om du hade kommit till mig i vänskap. Och då hade det här skurken som skadade din dotter, han hade lidit redan nu. Och om du skulle ha fått andra fiender, då skulle de ha blivit mina fiender. Och de skulle frukta dig. Var min vän, säger då Bonacera, gudfader. Och Bonacera, eller gudfadern, han accepterar till slut. Och ser ni här då, så att säga, den konflikten vi har mellan de två olika världen. Å ena sidan, andra sidan, systemen. Så att säga, systemet är då det amerikanska officiella samhället med sina pengar. Men gudfadern, han lyssnar inte på signaler i det här pengasystemet i det amerikanska samhället. Man kan inte köpa pengar men tjänster av gudfadern med hjälp av pengar. Istället måste man gå in i gudfaderns värld. Man måste bli en av deltagarna i den världen. Bonacera måste komma in i hans värld. Han måste visa vänskap, lojalitet, heder. Han måste bygga in sig där. Man kan inte bara göra en transaktion med gudfadern, som om gudfadern var någon slags bodknodd som man bara köper någonting av och lämnar över pengar, så får man en tjänst tillbaka. Man måste agera i själva livsvärlden. Det är det Bonacera måste göra. Och det är först då som gudfadern kan ge Bonacera den här upprättelsen. Och det här är då en förändring som vi ser, som kanske allt som tiden går så ser man kanske mindre och mindre av den här distinktionen. Och det här är ändå något som bland annat en filosof, Jürgen Habermas, har tagit upp. Han menar att vår livsvärld håller på att koloniseras. Vi lever allt mindre och mindre i den här givna, naturliga vardagsvärlden. Och allt mer av det vi gör sker inom ramen för system. Vi agerar allt mer och mer inom systemen, allt mindre inom livsvärlden. Och idén är, man kallar det för idag, att systemen koloniserar livsvärlden. När livsvärlden möter systemen så tar systemen överhanden. Därför att de är så oerhört effektiva, så smidiga och behagliga att jobba i, att det är, ja, att de får ett övertag. Några små vardagsexempel på detta är studenter, de läser för betyg, kanske inte för framtiden. Lärare, de eftersträvar bra kursutvärderingar, därför att kursutvärderingar kan i alla fall på vissa håll ge signaler som automatiskt sen översätts till högre löner. Föräldrar kanske betalar sina barn för att hjälpa till hemma. Liksom tar sig systemen via pengar i då den vanliga vardagliga värld. Och kanske man undrar, vad har nu detta med informationssystem att göra? Jo, tanken här är då att informationssystemen, de möjliggör väldigt mycket av den här koloniseringen. Därför att informationssystemen ger oss möjligheten att skicka omkring de här signalerna på väldigt enkla och snabba sätt. Naturligtvis är det då för penningtransaktioner, det är det mest grundläggande. Men också inom organisationer så kan vi hålla på att mäta olika saker och ting som människor gör. Då kan man kalla det för KPI eller Key Performance Indicators. Man kan mäta hur mycket en viss person har sålt, hur många interaktioner en viss person har haft, vilka bedömningar som en viss lärare till exempel har fått av studenter eller någonting annat. Och så översätter man det här till då små enkla siffror som omvandlas till signaler och som ger belöningar eller bestraffningar i systemen. För att de här signalsystemen ska fungera så behöver vi informationsteknik, informationssystem. Annars skulle det vara alldeles för krångligt och besvärligt att använda dem. Så informationssystemen hjälper systemen framåt på livsvärldens bekostnad. Och återigen så är det ingenting som man kan säga är bra eller dåligt. Utan snarare är det någonting som det kan vara värdefullt att ha i åtanke när man designar systemen. Så behöver man tänka igenom, är det så att vi vill stärka nu det här omgivande systemet med dess formella hierarkier, beslutsstrukturer och signalsystem där? Eller vill vi utforma systemen som kanske på ett mer informellt sätt stödjer kollegiala och informella arbetssätt i nätverk istället? Båda de sakerna är möjliga och lämpliga i olika sammanhang. Men det som är enormt med enorm automatik, det är att det väldigt lätt faller in i det här med att systemen koloniserar den vanliga livsvärlden och tar över mer utan att vi egentligen har någonting av det. Så det är något att hålla i bakhuvudet för den som utvecklar system. Ja, nu ska vi se. Nu har jag pratat på en hel massa här och ser att tiden har gått lite över. Är det någon som har någon fråga eller kommentar just nu? Annars tror jag att det blir lagom med att vi tar 15 minuters rast här.
Jag missar första föreläsningen.
Okej, okay, för... Jag har just det, menar före lunch.
Precis, och jag tänkte hur ska man gå tillväga med det här med grupper? Är det bara liksom höra sig för med folk eller finns det något system som man kan använda? För jag vet också att det är andra som, någon vän som, till mig som...
Jobbar inte ett system, men jag tror att det finns ett diskussionsforum. Gör inte det på kurshemsidan?
Jo, det gör det väl. Det finns ju diskussionsforum, det kan man ju använda.
Och det är ju ett sätt. Annars är det ju att kanske gå omkring här på raster och lektioner.
Ja, och bara snacka med
folk. Och kolla.
Och det skulle vara...
Men det är alltså bråttom har ju då Erik framhållit. För man behöver komma igång snabbt med det här.
Precis, just det. Ja, men jättebra. Jag tar och kollar på forumet tror jag direkt då.
Kan man göra.
Tack så mycket.
Jag är helt blind numera. Allting funkar bra. Nu ska du prata om utilitarism, är det?
Ja, utilitarism. Man ska slakta en person.
Vad sa du?
Man ska slakta en person och skörda organen och stoppa in det i fyra andra personer.
Ja, exakt, exakt. Det är den hårda.
Det är en utilitarism.
Det är den hårda utilitarismen. Ja. Den som provocerar. Ja. Och rättigheter, det är då deontologerna i din...
That they are endowed by their creator. Med oförytterliga rättigheter.
Ja,
när de då ja. Kommer in här så är det ja, det är det vi pratar om. Det finns helt enkelt riktiga felaktiga handlingar.
Mm, just det.
Ja, rent förnuft kommer man klura man ute med.
Nu har jag fått lära mig hur man lägger in ner på pilen. Ja, just det, Google känner ju snyggt. Mm. Guardian är riktigt framåt. Det verkar vara liksom den riktigt tunga.
Ja, nu har jag ju
skrivit. Undersökande tidningen numera. Nej, nu är det Times och Washington Post också, men för all del. Jag kör igång nu, du kör igång kvick eller?
Nej, jag tror jag blev lite försenad. Vi kör igång 3-4 minuter över.
Ja. Jag tror vi tar det vid grupper imorgon bitti faktiskt.
Kan inte du säga något eller?
Jag kan säga kanske att de kan, eller de kan ta det efter och de kan komma efter här. Jag kan fråga.
Du kan säga, men vänta tills de...
Ja, börja. Ja, exakt, exakt. Jag tror kanske att vi tar det efter, det är smart efter.
Jag kan säga det.
Ja, det kan du göra. Att Erik kommer...
Att du kommer precis...
Ja, till när jag slutar. För de som...
Kan de stanna kvar och försöka gifta grupp.
Ja. Och annars kan du göra det imorgon också lika väl på föreläsningarna.
Just det.
Ja, men det är bra.
Ja.
Thank you.
Thank you.
träffa någon i det här fallet.
Jaha, hallå, kanske vi ska ta och fortsätta då. Den här timmen kommer att handla om etik då. Jag kommer att hålla det på ett ganska så allmänt plan där självklart etiska frågeställningar är något som självklart kommer in väldigt frekvent i då användning och utveckling av informationssystem som man behöver beakta. Men jag kommer som sagt att vara ganska allmän här, men försöka också att relatera hur vi kan tänka på vissa etiska spörsmål med hjälp av systemtänkande. Från system till etik var då namnet här. Så låt oss börja då med den här frågan. Jag sa ju att man kunde beskriva ett system om man tittar på det utifrån med hjälp av de här fem begreppen om mål, systemgräns, omgivning, input och output. Och då utgick jag så att säga för att alla system har ett mål. Man kan fråga sig, har solsystemet ett mål? Vad är det för mål då? Att planeten ska snurra omkring solen? Ja. Har ekosystem något mål egentligen? Har ett hjärta ett mål? Ja, sista kanske man ändå tycker att det är mer naturligt. Man kan säga att målet är att se till att blodet cirkulerar så att organismen överlever. Ekosystem verkar mer tveksamt, naturligtvis att det på något sätt ska återgöra en överlevnad, men också lite skumt. Och solsystemet tycker man egentligen inte känns att det har något mål. Det finns en viss tveksamhet i den här karaktärisering som jag hade av att man alltid ska ha ett mål med när man beskriver systemet. Emellertid, om vi har artificiella system, designade system, då har de alltid mål. Därför att de människor som utvecklar eller beställer eller använder system, de har naturligtvis mål då. Till exempel om man har en artefakt som en bil då, så ska den transportera människor och varor. Ett skolsystem har dess mål att ge utbildning och öka kompetensen hos människor. Spisar har också ett slags system och de är till för att då värma och tillaga mat så att den blir mer lättsmält. Så har vi designade system, ja då finns det ju definitivt mål, det är oproblematiskt. Men som jag pratade om, funkar det där riktigt egentligen? Är det så att systemen har mål? Kan man säga det? Är det inte en lite underlig kortform egentligen? Vi var ju inne på det där redan tidigare, att när vi tog något så enkelt som den här kaffeautomaten, att det är inte, automaten i sig har ju inte något mål, utan det är människor omkring automaten som bestämmer målen för automaten. De vill att automaten ska åstadkomma olika saker för dem. Att de själva ska bli piggare när de får ut kaffe ur den, att de ska tjäna pengar på automaten om de äger den, att anställda ska bli piggare och mer produktiva om man är en arbetsgivare. Så systemen i sig kan egentligen inte sägas ha mål, utan mål är någonting som finns i relationen mellan någon aktör och systemet. Och då får man ju direkt frågan naturligtvis, vem är det som bestämmer målen? Om vi bygger sig ett nytt artefakt, speciellt ett nytt informationssystem, så finns det en mängd olika aktörer i omgivningen som kan ha synpunkter på de här målen. Vi har företagsledningen som ofta är då beställare, som då är kanske de viktigaste måluppställarna. Vi har de anställda som också är väldigt viktiga, men naturligtvis även kunder, allmänheten, myndigheter, politiker, leverantörer. De ska ha synpunkter på vilka mål informationssystem ska uppfylla. Och det här gör ju då att det är en helt icke-trivial uppgift att komma fram till vad det är för mål som ska finnas. Och målen kan ofta också vara motstridiga mot varandra. Olika aktörer kan ha olika mål som inte alltid går att uppfylla samtidigt. Och det kan också vara så att kanske samma aktör har flera mål som den skulle vilja uppfylla, men som ser att det är väldigt svårt eller åtminstone väldigt dyrbart att få alla de här målen uppfyllda. Och hur ska man då hantera den situationen? Man har alltså en fråga om vilka är de mål vi ska ha. Och det där förs ju då naturligt in på etiska resonemang om man vidgar perspektivet en smula. Om man nu har sådana här mål, vad ska man grunda dem på i största allmänhet? Vad är rätt och vad är fel och vad är vettiga mål? Om vi har målkonflikt, Hur ska vi kunna välja mellan de olika målen? Och då kan man säga att det finns egentligen tre stycken huvudansatser för detta. Tradition, utilitarism och rättigheter inom etik. Och jag tänkte ägna några minuter här åt att bara presentera de tre ansatserna. Den första är tradition då. Den säger att det som är etiskt riktigt, det bestäms helt enkelt av vanorna, av sederna och traditionerna som finns i ett visst samhälle. Om någon frågar, är det rätt att göra så här eller så här, så hänvisar man helt enkelt tillbaka i tiden och säger att ja, så här har man alltid gjort och det är den tradition vi har i vårt samhälle. Om man frågar att det är rätt att till exempel sätta människor i fängelse eller att ge andra typer av straff, ja, då besvarar man det med att peka på att det är så det har skett tidigare. Här är en rätt så väldigt enkel och behaglig på problemet. Men det är en väldigt konservativ lösning också. Och därför att då kan man egentligen inte kritisera de rådande omständigheterna och de rådande föreställningarna. Man har ingenstans där man kan ta spjärn emot. Man har ingen bas att stå på om man vill kritisera. För det enda man är tillåten att peka på, det är att de här traditionerna har vi haft. Den här bilden skulle på något sätt föreställa från franska revolutionens tid, från upplysningstiden, då traditioner allt mer började ifrågasättas, då kungar och präster började ifrågasättas. Och man ansåg att det här att peka på traditioner är helt orimligt. Traditionerna kan vara barbariska, inhumana, fullkomligt oacceptabla. Och det kan inte säga utgöra någon grund. Det måste finnas någon annan och bättre grund för att bestämma vad som är etiskt riktigt. Och då kommer man fram till två olika ansatser. Utilitarism och rättighetslära. Utilitarismen är alltså en så kallad konsekvensialistisk etiklära som handlar om att man ska ge största möjliga lycka och största möjliga antal. Det är en liten video här som skulle kunna börja med att titta på det. Och det, tanken här då är att om en handling, om den är riktig eller inte, avgörs av en enda sak. Man tittar efter på vad det är för konsekvenser den har. Handlingar är bara medel gentemot något mål, och om det där målet uppnås och konsekvensen kommer fram, då är det bra. Jeremy Bentham är den mest kända förgrundsfiguren för detta, filosof på 1700-talet, som då kom med följande slogan. Största möjliga lycka och största möjliga antal, det är det enda som vi ska bry oss om när vi bedömer om någon handling är etiskt riktig eller inte. Ja, det låter kanske ganska sunt förnuft, ganska självklart egentligen att man ska resonera på det sättet. Men det finns problem som då uppstår. Här har vi ett sådant exempel. Det har kommit in en patient som är skadad men som nog skulle kunna botas. Och det här är en ganska ung och frisk patient i övrigt, råkat ut för en olyckshändelse, så hans organ är alldeles utomordentligt bra och användbara. Så finns det fyra andra personer som då kommer att avlida om de inte får de här nya organen. Och vad ska läkaren göra i den här situationen? Ja, för utilitaristen så är svaret väldigt enkelt och självklart. Det är helt enkelt att man ska skörda organen. Och det låter ju inte som en speciellt sympatisk konsekvens egentligen. Så den här väldigt, i någon mening, den ursprungligen naturliga självklara tanken är klart att vi ska göra det så bra som möjligt för så många människor som möjligt, leder till i alla fall möjligtvis situationer som vi tycker är orimliga. Därför att vi på något sätt skulle kunna säga att man kränker individer, att man förtrycker minoriteter. Man jämställer på något sätt alla människor precis som om de var helt utbytbara. Att de inte liksom hade någon individuell rätt till sig själva. Eller att de har några egna säkra rättigheter. Så det här var ju naturligtvis ett bekymmer för utilitarismen. Och därför så började man se på andra sätt att försöka finna en grund för etiken. Rättighetslära då, eller deontologi då. Mest kända är ju naturligtvis den här deklarationen av människans rättigheter. Som är alltså grunden för USAs konstitution. Där man skriver då att man håller ett antal sanningar för självklara. Att alla människor är skapade lika. Att de av sin skapare har förlenats med vissa oförytterliga rättigheter. Och bland dem så har man liv, frihet och sådär. Och det här är inte någonting som någon annan får så kränka då. Och oavsett, alldeles oavsett konsekvenserna. Det här är inneboende i varje individ och är givet där. Det är ett utslag av den här deontologin. Här är en annan liten video för detta. Kant, Immanuel Kant, filosof också på 1700-talet. Kanske den mest kända företrädaren för den här ansatsen. Idén är att det är bara typen av handling som spelar roll. Konsekvenserna ska man inte bry sig om. Han menar att det finns plikter och rättigheter som man har gentemot andra människor. Och det finns två vägar. En moralisk och en omoralisk. Man kan komma fram till det här genom ett rent resonemang. En moralisk stig och en omoralisk stig. Och människan kan genom egen reflektion inse vad som är rätt. Och man ska agera på det sättet och man ska inte bekymra sig om konsekvenserna. Och för läkaren så blir det här då helt oproblematiskt om man har den här deontologiska ansatsen. Man får inte kränka den här personen som har fått som råkat ut för den här olyckshändelsen, även om man skulle kunna åstadkomma mycket bättre konsekvenser om man gjorde detta. Och det finns naturligtvis inte någon så att säga färdigt svar på att den ena skulle vara bättre än den andra. Utan det här kan man mer tänka på som att det är två olika hjälpmedel, två olika instrument som hjälper en att tänka kring etiska frågeställningar. Och pekar både utilitarism och rättighetslära åt samma håll, så har man starka argument för det. Genom en konflikt, då blir det betydligt mer komplicerat. Men jag tänkte att vi skulle kunna ta några minuter här åt att se hur man skulle kunna tillämpa de här olika ansatserna. Och vi tar alla de här tre ansatserna då, tradition och rättighetslära. Det konkreta fallet är Google, som alltså var verksamt många år i Kina. Google slöt ett avtal med den kinesiska regeringen att censurera sökresultat. Till exempel om man skrev in Falun Gong eller Tiananmen Square, så fick man helt olika resultat om man sökte i sig Sverige eller USA än om man sökte i Kina. Alltså Tiananmen Square är då Himmelska flytens torg, där man hade ett uppror med studenter. Ni kanske känner till den här väldigt berömda bilden där det står en student framför en stridsvagn och stridsvagnen stoppar där inför studenten. Det är så att säga den första bilden som dyker upp ifall man söker på något av det här i Sverige. Men om man söker på det i Kina så då får man istället så att säga vackra bilder över fredliga bilder över torget istället. Så det är helt olika saker som då kom upp. Och Google slöt avtalet, fick naturligtvis mycket kritik för att man hade gått in i det här avtalet med den kinesiska regeringen. Och till slut efter några år så lämnade Google Kina. Och var det rätt eller fel av Google att göra detta? Jag föreslår att vi bryter av 5 minuter och att ni pratar med era grannar och analyserar den här situationen utifrån de här tre perspektiven, tradition, utilitarism och rättighetslära. Så ta 4-5 minuter åt det. Förresten, ett ögonblick. Låt mig avbryta då. Återigen, när vi nu för de här diskussionerna så blir det lätt, så, som jag uttryckte det här, så lätt man halkar in på det här sättet att man försöker tänka på det i någon absolut mening. Jag tänkte att vi kan göra övningen på det här sättet att ni tänker på det här ifrån tre olika aktörers mening. Återigen så är det ju aktörer som har de här uppfattningarna. Det finns liksom ingen riktigt absolut ståndpunkt. Tänk på det från de tre aktörer som man kan tänkas finnas med här. Dels den kinesiska regeringen, hur kan de försvara det här eller motsätta sig och våra fragment. Dels hur Google skulle resonera kring det och dels hur människorättsaktivister. Så tänk på de tre kinesiska regeringen, företaget Google och människorättsaktivister. Och hur resonerar de utifrån tradition, utilitarism och rättighetslära. Okej. Först en administrativ fråga här. Erik bad mig säga då att om ni inte har hittat någon grupp ännu, eller om ni vill ha ytterligare någon medlem till er grupp, så ska ni kunna komma fram här efter föreläsningarna. Kommer att vara här, eller så kan ni också göra det under morgondagen på föreläsningarna. Men som sagt, det är viktigt att ni grupperna så fort som möjligt för att projektuppgiften ska funka. Ja, ska vi då gå in på det här? Ska vi börja med den kinesiska regeringen? Någon som har något förslag sätter då i den kinesiska regeringens skol. Och hur skulle de resonera kring det här? Hur skulle de då rimligtvis försvara det här? För de försvarar ju säkert det här avtalet. Vilka slags resonemang kunde man tänka sig där? Någon som har något förslag? Mm. Ja. Mm. Just det, man ska inte gråta över spilld mjölk, eller jag får säga lite trivialt. Man ska inte bara se bakåt eller förflutna, utan se framåt. Bra, det är ett argument som säkert den regeringen skulle ha använt. Vad är det för sorts argument? Det är typiskt utilitaristiskt resonemang. Och det är säkert ett viktig del i vad regeringen skulle säga där. Någon som har något mera förslag till hur de skulle ha kunnat resonera? Ja.
Bakom stängda dörrar hade de säkert talat om risken för vidareproduktion. Mm. Och alltså att det hade inte stått på tid.
Okej. För att undvika vidare uppror, och du menar, ja, okej, du så att säga, karakteriserar det som ett traditionsperspektiv. Skulle man kunna verka väldigt rimligt, man kan ju säga att det finns något utilitaristiskt också i det, fast inte i det. Nej, egentligen inte, alltså observera här, att utilitarismen antar ju ett universellt perspektiv. Det ska vara största möjliga lycka åt alla, det spelar inte någon roll vem det är, alla är så att säga utbytbara. Och detta är i sig naturligtvis en oerhört radikal och viktig tanke. Ingen är mer värdefull än någon annan. Det gäller bara att skapa så mycket lycka som möjligt åt så många som möjligt. Men den här, som vi såg i det tidigare exemplet, så är den här radikala tanken också bekymmersam. För vi får den här utbytbarheten då, som gör att vi kan kränka individer kanske på ett sätt som vi tycker då är orimligt. Ditt argument här är inte utilitaristiskt bra. Därför att de säger visserligen att det är bra, men det är bra för dem själva. Det är bra för ledningen. De säger att de gör inte argumentet att det är bra för befolkningen som helhet. De ser det inte från ett universellt perspektiv. Utan då är det snarare en traditionsperspektiv. Emellertid så skulle jag vilja säga att du började med det. Du säger bakom lyckta dörrar. Det är inget vidare argument. Man kan inte gärna gå ut med det. Och försöka övertyga omgivningen att här har vi ett etiskt försvarbart agerande. Bra, har vi något mer argument? Ja.
Samtidigt kan man väl se det som så att det är förmodligen bra för folket om det inte blir en sån här konflikt som folk mår inte gärna bra utav. Att det är en sån här
bråk inom landet. Ja, exakt. Lugn och stabilitet helt enkelt. Det är alltså gott, i sig ett gott utilitaristiskt argument. Någon som har något mer att tillägga där? Kan jag klicka på den argument som jag skrev ner här innan då? Jag la till det här andra halvan här, är det rent utilitaristiska. Om det man får subversiv propaganda så kommer stabiliteten och ekonomiska framåtskridande att hotas. Den första halvan här är också ett mer traditionellt utilitaristiskt resonemang. Men den första delen här är mer tradition. Man säger helt enkelt, ja, i Kina så har det alltid accepterats att de styrande begränsat informationsflödet. Och tidigare var det enbart för tryckt material. Ja, nu gäller det också för internet. Och det är inget konstigt med det, så har man alltid gjort. Och det finns ingen att ifrågasätta efter i det här sammanhanget. Och det är säkert ett argument som man skulle kunna vinna förståelse för. Många skulle tycka att det är riktigt resonerat. Men det är i sig inte ett utilitaristiskt argument, utan man säger att vi fortsätter bara som man alltid har gjort. Låt oss ta Google. Hur skulle Google resonera? Vilket slags argument skulle de kunna ge för att, ja, för att vara i Kina? Är det någon, ja, vilket slags, någon som har en idé där om vad man skulle kunna säga för någonting? Ja, du. Mm, precis. De kan säga att genom att vi finns så kan vi i alla fall ge bättre information till den kinesiska befolkningen än om vi inte alls är där. Okej, vi kan inte göra det fullt ut, inte till 100%, men vi kan åtminstone komma en bra bit, eller en bit på väg. Och det är bättre än ingenting. Och det är väl, ja, och det är ju typiskt utilitaristiskt resonemang naturligtvis. Jag tror att det är väl ungefär det som jag skrev där. Okej, det är negativt att göra avtal med regeringen för att begränsa informationsflödet. Men det är ändå positivt att Google finns i Kina, och det skulle vara omöjligt utan ett avtal. Och därför att Google kan åtminstone förbättra informationsflödet trots begränsningar. Så jag kan inte se att det är något annat än ett rent utilitaristiskt resonemang som Google kan framföra för den här hållningen. Människorättsaktivister, hur skulle de ställa sig? Och vilka argument har de? Någon som har någon förslag på det? Det kanske nästan ger sig. Ja,
ja, men det är alltså rättighet. Man har en rättighet, informationsrättighet, som rätt till liv, att man har rätt till fri information.
Man skulle nästan kunna se det som en del av friheten, som en sån oförytterlig rättighet. Och man hör ju nästan på namnet, och människorättsaktivisterna hänvisar naturligtvis till det här rättighetstänkandet. Det är det som är grunden. Och det gör ju att de, ja, att begränsa informationsflödet i sig någonting mot alla människor har den här friheten, den här rätten att få tillgången. Och företag ska helt enkelt respektera den här rätten. Det är det agerandet som är det enda korrekta. Och att sitta och kompromissa och fundera över konsekvenser och väga fram och tillbaka, det hör inte hemma i etiska resonemang, utan vi har de oförytterliga rättigheterna och de ska helt enkelt respekteras av alla. Någonting annat finns inte. Det är alltså den hårddragna formuleringen som då i alla fall många människorättsaktivister då skulle ställa sig bakom. Och som sagt, det är då rättighetstänkande, mänskliga rättigheter som ligger till grund för det resonemanget. Ja, då ska vi se. Då ser jag att vi är några minuter före. Men jag hade faktiskt inte tänkt säga så mycket mera. Och som sagt, det som jag gjort den här timmen är bara en väldigt allmän introduktion till etiska resonemang och några enkla, väldigt grundläggande, snarare grundläggande, om en problematiska redskap att använda för detta. Och sen gäller det att tillämpa det. Är det någon som har några frågor så här långt på det jag har pratat om idag, eller om kursen i allmänhet, eller om något annat? Och som, ja, du hade en fråga.
Jo, men jag tänkte på den här läkaren där som snodde organ. En utilitarist skulle nog hävda att det är inte försvarligt därför att det undergräver förtroendet för sjukvården. Och det förtroendet är viktigare än de här fyra liven.
Mm, det är bra. Det brukar man kalla för regelutilitarism då. Att man ställer upp vissa regler som ska gälla. Och så håller man sig till de reglerna. Men det är inte något speciellt, så att säga, hårt argument. En utilitarist skulle ha bekymmer om man sa, ja, men anta att den här läkaren gör det här fullständigt hemligt och ingen någonsin skulle kunna upptäcka det. Skulle det då vara riktigt att faktiskt skörda de här organen och rädda livet på fyra andra människor? Ja, skulle nog utilitaristen vara tvungen att säga då. Om det är helt säkert att det här aldrig kommer att spridas, den här kännedomen om det här fallet, ja, då är det riktigt att göra så. Och på något sätt känns ju det ändå otillfredsställande, så man har inte riktigt klarat sig ur knipan. med det här caset. Men det är en bra, det är en bra invändning, för det är naturligtvis väldigt mycket av de regler vi har i samhället idag baserar sig snarast på regelutilitaristiska resonemang mer än på strikta mänskliga rättigheter. Bra! Nej, då tar vi och stannar till där. Tack för idag. Tack, tack.
Bra föreläsning, ska jag
passa. Ja, tack. Tack själv för bra frågor. Ja, de är redan klara. Mm.
Jag har redan blivit klar lite
tid. Det var
ingen
som
ville
ha.
Nej, de tar det imorgon sånt istället, tror jag. Okej.
Okay. Okay.
Ja, det tror jag. Det finns en lite smartare kille.
Jaha.
Lite äldre. Så hittade det väldigt här. Intelligenta frågor. Såg du honom som satt här framme?
Ja, det är framme, ja.
Kortsnaggad.
Jaha, vad kul.
Kan man fixa den här sidan? Han tog upp exakt den här frågan som du hade.
Jaha.
Men jag vet inte, jag hade mitt exempel där med den här skördandet av organ. Jag ska stänga den här. Jag ska stänga den här.
Ja, just det.
Han anförde just då att den här regeln inte snarare motiverad av att man inte ska skörda organen. Den är motiverad av att det skulle få ett sjukvård. Yeah. Därför måste vi ha sådana regler uppställda. Det har egentligen ingenting med mänskliga rättigheter att göra. Så en utilitarist skulle visst inte vilja skörda några organ. Så det är inget större fel på utilitarismen inom organen.
Nej.
Vad skulle du säga? Ja, det var ju... Ska du svara på den frågan?
Ja, nu skulle nu verkar inte kunna stänga, vad konstigt.
Ja. Jag har stängt inspelningen.